Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet, ja, där heter opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där. På vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenskar som använder sig av Vad vet varje vecka. Och just nu, ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första 2 månaderna. Och då får du en basprenumeration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän, vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja, det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna, generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se/per eller anger rabattkoden PER, P-E-R. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se/per eller rabattkod PER. Tack på förhand.
Hej och välkommen till Vegopodden. Jag heter Mattias Kristiansson och är grundare och chefredaktör av Sveriges största vegetariska mattidning Vego. Idag ska jag träffa Fredrika Gulfo som är grundare av Simris Alg, en världsunik anläggning nere på Österlen. De odlar alger via fotosyntes som sedan blir till omega-3-olja. Allt för att krossa fiskleveroljeindustrin och rädda haven från utfiskning och förstörelse. Bra jobbat!
Okej, lika spontant andra gången. Välkommen till Vegopodden, Fredrika Gullfot.
Tack Mattias.
Vi är så spontana på omtagningen. Okej, jag vet om att du var i Indien precis.
Ja, det var jag. Det var ju sjukt spännande. Alltså, Indien är ju ett land som jag alltid velat åka till. Och jag tror väldigt många vill gärna någon gång under sitt liv åka till Indien. Det är lite speciellt, så det var ju helt otroligt.
Men varför ville du åka dit?
Jag var faktiskt där med exportkreditnämnden. Jag sitter i exportkreditnämndens styrelse. Och den styrelsen gör en resa varje år till något av de här marknaderna där man har sina kunder. Det är ju svenska företag som exportkreditnämnden då hjälper med att finansiera deras exportsatsningar. Aha. Så vi var där på företagsbesök och lärde oss mer om utvecklingen i Indien när det gäller just näringslivet där. Och det är sjukt spännande. Ah. Och sen är det ett sånt häftigt land, inte minst liksom ur vegoperspektivet. För vet du, allting, varenda livsmedel är märkt som vegetariskt eller icke-vegetariskt. Och det är obligatoriskt. Så att allting man äter, varenda produkt i handeln, varenda liksom rätt i restauranger är då märkt med antingen en grön prick för vego eller en brunröd prick för icke-vego. Ja.
Och är vego då helt växtbaserat eller är det med mjölk?
Nej, det är med mjölk. Alltså kon är ju helig i Indien, så att de har mjölkprodukter i det. Det kan vara smör, det kan vara smörfett, det kan vara någon ost av någon typ. Men inte ägg däremot. Men mjölk finns i deras vego.
Nej, jag har inte tid med det. Åt du något bra?
Alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. Du hör rösten stocka sig på mig för att maten var så sjukt god. Alltså de har ju dal som är liksom indisk linssoppa som finns i 111 000 olika varianter. Sådana finns ju som är helt otroliga, så att jag tror jag åt dal, åtminstone en dal varje dag.
Men är det så som de säger att indisk mat i Sverige är inte alls som indisk mat i Indien, eller?
Man känner ju igen en del, men jag ska säga att alltså, indisk mat i Indien, nu är Indien väldigt stort och jag var i två delar, jag var i Bangalore och jag var i Mumbai i två olika delstater då. Och Indien är jättestort, så att köket misstänker skiljer sig ganska mycket åt vid olika regioner. Men jag tyckte ju liksom man kände ju igen typen av mat, men sen det smakar ju så väldigt mycket mer än det, för råvarorna är ju mycket fina. Och jag menar allt sånt där som spenat, vi pratar om spenat här. Där nere så har du ju liksom 17 olika spenatsorter och alla smakar lite olika, man gör lite olika saker av dem och sådär, så att helt otroligt. Så gillar man linser och spenat som jag gör. Jag älskar både linser och spenat. Då är ju liksom Indien i drömlandet. Ja. Alla kategorier. Och mango. Och gud, mango. Vi kan mango, ja. Det är mango-säsong. Ja. Det är mango-säsong. Och liksom mango är ju jättestort i Indien. Och, så att det var, jag tog faktiskt med mig en låda hem.
Det är sånt man är bitter på när man åker utomlands. Just frukt. Ja. För vi har liksom äpplen som är goda.
Äpplen är helt fantastiska, men det är ganska härligt med en solmogen mango direkt från trädet ibland.
Jag tänkte, kan inte du bara berätta lite vad Simris Alg sysslar med? Så kan vi gå lite på djupet sen.
Ja, Simris Alg, vi är då ett företag som odlar alger för att tillverka omega-3-fetter. Som ett miljömässigt hållbart och växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. Det är den officiella pitchen så att säga.
Har du sagt det förut?
Det har jag sagt några gånger förut. Så den sitter där den ska. Nej, men det är viktigt att tänka på. Så alger är ju liksom, det är ju växter. Alltså havets växter kan man säga. Brukar man dela in i det man kallar för makroalger. Det är sjögräs och tång och sånt som man äter i tångsallad och norrirullar och det ena med det andra. Men så finns det också mikroskopiskt små mikroalger eller växtplankton som är då den typen av alger som vi odlar. Mm. Och det är lite intressant med dem. De växer alltså inte genom att bli större utan de växer genom att bli fler. Så man kan inte se dem med blotta ögat.
Var det så de blir alger blir inte tång?
Nej, utan de är bara de här små prickarna. Så att om man har haft ett akvarium till exempel, eller en pool eller någonting sånt, så får man en sån här grön gucka som växer liksom på glasväggarna. Mm. Det är en typ av mikroalg till exempel. Men i alla fall, det som är så intressant med dem, det är att de är alla växters urmödrar. Mm. Så de var liksom först med att lära sig det man kallar för fotosyntesen. Det blir lite skolfröksaktig här. Men det är då liksom det växter kan göra, det vill säga att de fångar koldioxid i atmosfären och med hjälp av solljuset så omvandlar de det sen till olika näringsämnen och så.
Just.
Mm. Så då har vi tagit fram den alg som producerar omega-3. Som ju är jätteviktigt att vi får i oss med kosten. Mm. Och som normalt sett så finns den då i fet fisk och fiskolja och sånt där. Som man kanske inte tycker är så jättekul om man är vego. Men den kommer alltså egentligen inte från fisken. Utan den kommer från de här algerna som fisken får i sig med kosten. Så egentligen är det bara dumt att ta den här omvägen via fisken.
Varför gör man det då?
Ja, men säg det. Alltså, det är precis den frågan jag ställde mig. Varför gör man det? Jag menar, det är ju bara dumt. Så det har ju i och för sig, jag ska säga, det har ju delvis med att göra med att man inte har kunnat odla de här algerna tidigare. Det är inte bara någonting man kan skörda ur haven eller så, utan man måste odla dem på land. Och det är ändå vad ska jag säga, ganska så komplext att göra det.
Är det sant? Mm. Jag tänkte inte ens på det.
Mm.
Okej.
Okay. Mm. Så att, i och med att de är så små, de går ju inte att fånga på något sätt. Nej. Jag menar, du kan hova upp sjögräs eller tång, men det kan du ju inte med de här. Nej. För de syns ju inte ens med blotta ögat. Så vi odlar dem då på land i ett växthus, där vi har de odlingsmoduler som är som glasrör kan man säga, som går i slinger fram och tillbaka. Det är totalt 6 mil glasrör. Som vi har.
Är det så mycket?
6 mil glasrör, japp. Så där pumpar vi igenom våra små alger och de växer då precis som i en man kan säga som en konstgjord havsmiljö. Så att vi gör havsvatten åt dem. Från vatten då, som vi
just det,
finns
inte vatten från havet.
Nej, för det är för mycket gifter i havet. Alltså det är hemskt. Havet är så förorenat. För det är också en sak som är dåligt med fiskolja. Den innehåller ju en massa miljögifter. Alltså det är PCB och tungmetaller, kvicksilver, dioxiner, ftalater och så vidare som anrikas i fiskens fettvävnad. Och som följer med i fiskoljan också.
Ja.
Så det är ganska otrevligt faktiskt. Så att om du tar omega-3 från de här algerna istället så kan du ju odla dem i helt rent vatten. Så du får liksom en helt ren omega-3-olja. Mm. Och du slipper dessutom utfiska haven och du slipper döda en massa fisk och liksom hela den biten. Så det är ganska självklart egentligen.
Ja, men hur mycket, vad var det, 6 mil, hur mycket vatten är det som pumpas?
Totalt ungefär 120 kubik.
Och det är samma vatten som går runt eller?
Ja, precis. För det är det som är, som man säger, det är ganska roligt att vara algbonde. Till skillnad mot andra grödor när du liksom skördar din veteåker eller haråker eller vad det är. Då får du vänta tills nästa år så kan du så igen och så kan de växa och så skördar de. Men när man odlar alger istället så kan man säga att när de väl är upp och växer i de här systemen då, så skördar man flera gånger i veckan. Och då skördar man inte hela volymen, utan man tappar av kanske en tredjedel eller hälften beroende på hur snabbt det växer just då.
Alltså vattnet eller algerna?
Vattnet med algerna i. Och så centrifugerar man det, så får man sina alger. Och det är ungefär som en smet som har så här lite Nutella-aktig konsistens, en mörk smet. Så det är algerna, det tar man hand om. Och sen vattnet kan man cirkulera tillbaka in i odlingarna så att nya alger kan växa. Det funkar lite som en surdeg eller när man jäser grönsaker eller någonting sånt. Att man tar alltid lite av det gamla så kan nytt växa i det.
Jättekul. Hur mycket producerar ni varje vecka? Eller ni odlar, eller vad heter det? Ni skördar varje vecka?
Mm, precis. Det är olika. Det beror på, alltså, de här växer ju, vi pratar ju om fotosyntesen. Så att ju mer solen lyser, alltså, ju mer ljus de får, desto snabbare växer de. Och det här gör ju att man på somrarna skördar sjukt mycket mer liksom, i veckan. Det är ju hundratals kilo liksom, jämfört med på vintrarna där de kanske bara går en tredjedel. Och det är ju algerna sen. Men sen måste man ju... det är ju inte bara, det är inte algerna i sig man äter, utan man extraherar fram, heter det, en olja då, en omega-3-olja som man sen fyller på kapslar. Så.
Vad betyder extrahera? Då tar man algerna?
Man tar, men ut, om du tänker dig om du har frön, oljefrön som raps eller linfrön, då kan man ju pressa oljan ur dem. Det kan man inte riktigt göra med de här algerna, för att den fettet sitter så att säga i deras, i själva algen. så då måste man extrahera, det heter det. Man kan säga att det är ungefär som att pressa, men det heter extrahera.
Ja, men det är så att jag ska fatta.
Vi blir väldigt vetenskapliga här.
Om jo, men det är tänker, så kul.
Om du gör te, då har du ju en tepåse och så doppar du den i vatten. Och då löser du ju ut alla de här smakämnena i teet. Så det kan man säga är en extraktion på ett sätt. För det är inte så att du löser upp den, du mal ju liksom inte teet.
Nej. Men hur kom du in, för att du gjorde ju någon sån här helomvändning där du började plugga något helt nytt och sen så kom du in på algor. Men hur var hela den grejen?
Ja, nej, jag jobbade egentligen i på investmentbank, alltså i finansbranschen, som matematiker, och jag tyckte det var väldigt tråkigt att jobba på bank.
Det låter jättekul.
Ja, alltså så här, innan jag började så sa folk till mig, Fredrika, du kan inte jobba på bank, du förstår mig själv. Men jag lyssnade inte på dem utan tyckte det var spännande. Jag ville ju lära mig helt enkelt. Ja. Och det var ju spännande i ett år liksom, men inte så mycket längre än så. Nej. Så jag sa faktiskt upp mig och visste ganska länge inte vad jag skulle göra. Nej. Men sen bestämde jag mig för att börja plugga igen. Och då ville jag plugga bioteknik, eller biomolekylär kemi började med, för jag tyckte det var superspännande, och började sen på KTH.
Men hur kom det in på det?
Ja, men, alltså, jag har ju alltid varit vad som säger, naturvetenskapligt intresserad, och jag tyckte det var så otroligt fascinerande liksom, med alltså, hur saker och ting funkar, alltså, hur funkar kroppen, hur funkar växter, hur funkar liksom, liv egentligen kan man säga. Det är ju jättespännande på alla sätt och vis. Så då började jag plugga på KTH, bioteknik, och fortsatte sen doktorera i bioteknik. Mm. Och forskade då på växter, eller egentligen enzymer i växters cellväggar. Och då började jag stötta på det här med de här mikroalgerna, för man kan säga att de är små encelliga växter, pratar man om. Och ja, som vegan visste jag ju om att man kan göra omega-3 från alger. Så att det fanns ju en liten dröm sådär, tänk att ha en omega-3-odling. Men egentligen var det inte omega-3 som jag började med, utan det var mer liksom att nej, jag ville bara bygga en algodling, för jag var så besatt av det. Så att det bestämde
mig. Du ville bara att de skulle simma runt?
Ja, nej, men alltså hela den här tanken var för att jag tyckte det var så bra. Man kunde göra så mycket bra grejer med alger, och det fanns liksom ingen satsning på det i Sverige överhuvudtaget. Och så det fanns ingenstans där jag kunde söka jobb eller liksom fortsätta forska.
Men var det för att ingen har gjort det innan? Nej. Var det så enkelt?
Det är nu det liksom börjar bli populärt. Alltså, jag körde igång då 2010. Så om man googlar liksom på, om du googlar på mikroalger och så kollar du liksom 2008, 2009, 2010. Där börjar vi dyka upp. Men sen efter det så ser man liksom så hur det har vuxit och blivit större och större och större. Så att vi var liksom lite... Liksom bland de första här som blev vad säger, som satsade liksom.
Men hur gud, vad gick det till? För det känns som ett stort steg att bara komma på idén. Hur gör man liksom när man bygger en alg?
Alltså det jag gjorde då, jag tog ju faktiskt tjänstledigt, för jag hade ju en doktorandtjänst som jag tog tjänstledigt ifrån på deltid då. Så 20% var jag tjänstledig. Och då reste jag runt, jag åkte på algkonferenser, jag tittade på liksom algforskningslabb, jag hälsade på hos företag där man odlade alg. Så då lärde jag ju mig väldigt mycket liksom kring hur man gjorde. Jag lärde mig också liksom mycket kring hur man inte skulle göra, där det kanske inte hade gått bra och så vidare. Så. Men i princip kan man säga att alltså, det finns olika sätt att odla de här algerna på, beroende på vad man ska ha dem till. Då. Men i princip så är de som sagt så små växter, fast de lever i vatten, så att de behöver få ljus. Och så behöver de få just koldioxid genom att man blandar in, liksom, man bubblar in luft kan man säga. Mm. Första små algodlingar som vi hade på labb, då köpte vi små akvariepumpar och glasvaser på Ica som vi hade algodlingar i. Och så ner med sån akvarieslang och en pump som fick bubbla där.
Det är jättekul. Man kan ju göra hemma.
Ja, det kan man. Det finns, vi har tänkt ibland att man borde ta fram ett sånt där hemodlingskit för spirulina eller chlorella som är så populärt och så.
Det är jättekul, speciellt när alla odlar hemma som jag har börjat med. Men vad är liksom, vad är det, jo, när först en fråga om algerna. Vad, för ni odlar ju bara med fotosyntes och sen finns ju andra stora företag som inte gör det.
Precis, och det är ju, vad ska jag säga, man kan säga att alltså, det finns ju växter och så finns det svamp som funkar ju lite olika. Så precis som det finns de här mikroalgerna som funkar som växter, så finns det också de som funkar lite mer som gästsvampar. Och de kan man odla då i slutna tankar på socker eller stärkelse. Det är inte dåligt liksom. Nej. Jag tycker i och för sig det är mycket ballare med fotosyntes. Ja. Det är ju sådär, det är mycket mer industriellt. Som du tittar på, det finns ju redan idag ganska många omega-3-produkter från alger på marknaden. Mm. Finns internationellt ungefär ett 80-tal. Ja. Och de kommer allihopa egentligen från en och samma ingrediens från ett och samma företag, som ett stort, jättestort bioteknikföretag i Holland, DSM, som köpte upp ett algföretag som hette Martek för, jag tror att 2011, någonting sånt.
Okay.
Så det är det som finns. Så alla de här liksom, helhetshälsa, Opti3 och alla de, det är ju samma liksom.
Men hur ensamma är ni om att göra så här storskaligt på
Det finns faktiskt bara vi och ett annat företag i USA som heter Qualita Cells. Ja. Ett israeliskt företag som odlar omega-3-alger på fotosyntes och som finns på marknaden.
Ja.
Så vi kom ungefär samtidigt. De var faktiskt 2 månader före oss liksom, att säga att de fanns på marknaden. Och det var ju då 2015 kan man säga.
Men vad har ni, för att ni hade ju lite problem att få allt godkänt.
Ja, och det har vi ju fortfarande. Jag kan berätta för att det är ju, det vi gör är ju liksom helt unikt, så det är nytt och så vidare. Och det här gör att vi faller under någonting som heter Novel Foods-förordningen inom EU, alltså förordningen om nya livsmedel.
Mm.
Och det är en förordning då som säger att alla livsmedel och livsmedelsingredienser som inte har ätits i någon betydande omfattning inom EU före den 15 maj 1997 måste då genomgå en väldigt omfattande byråkratisk granskningsprocess då för att säkerställa att det här är liksom okej och säkert och så vidare. Och det här är någonting då som vi lämnade in till Livsmedelsverket 2014.
Mm.
Tog väldigt lång tid i samråd med Livsmedelsverket, fick vi sedan flytta över det här till brittiska motsvarigheten FSA, som då det brittiska FSA och irländska FSAI som hanterar de flesta av de här ansökningarna inom EU, för de har liksom den kompetensen. Andra har liksom inte riktigt det. Och sen i och med Brexit då, så fick vi sen i fjol flytta över till FSAI, då irländska motsvarigheten. Och där har vi faktiskt nu precis fått besked ifrån dem att senast i slutet av juli så kommer de att lämna sitt officiella utlåtande till EU-kommissionen om att vi ska få börja sälja vår olja. Och då har sedan de övriga medlemsländerna 60 dagar på sig om de har några frågor eller invändningar eller någonting sånt. Så i slutet av september kommer vi få börja sälja inom EU också.
Och då är det, för ni säljer ju produkter nu.
Ja, alltså, nej, precis. Vi har ju lite andra produkter också som inte är omega-3 och som inte är produkter som vi odlar själva. Okay. Det är ju de här Simri Select kallar vi dem. Så att det är, vi kallar dem för handpicked by Simris from our algae farmer friends. Och det är ju liksom, jag känner ju ganska mycket andra algodlare i Europa. Ja. Och så vi sa det att, alltså, det är ju poppis med algprodukter som spirulina och chlorella, men kvaliteten är oftast ganska dålig. Alltså, du öppnar en sån där påse med chlorella och det luktar hundsfoder eller något sånt. Och det har inte att göra med att det är chlorellan som luktar så, utan det har att göra med att det kvaliteten är ganska dålig helt enkelt.
Är det så?
Ja, ja, gud ja. Alltså, det är sant. Folk vet ju inte hur det ska vara.
Nej.
Folk vet ju inte hur det ska vara.
Folk så man tror att allt ska vara lite äckligt.
Ja, ja, de gör ju det, men det ska ju inte det. Alltså, det är det som är grejen. Och där tyckte vi, ja, men det finns ju faktiskt ingen som kommer med någonting som liksom verkligen håller sjukt hög kvalitet.
Nej.
Så vi är ju de enda egentligen som säljer algprodukter och som bara sysslar med alger. Mm. Så vi vet ju att det här är bra grejer. Så, så vår chlorella är ju god och vår spirulina är ju liksom, den är ju god. Alltså, så att, ja. Så det gör vi också. Men det är ju mer lite grann så där sidobusiness eller vad man ska säga. Också för att det var många som frågade om vi hade spirulina och chlorella och sånt. Men det vi odlar själva är som sagt omega-3. Alltså den kommer i Sverige i september.
Gud vad bra. Det har bara tagit 5 år.
Ja, eller
7 år. Men gillar du tång också? Gillar du att äta tång?
Ja, jag gillar tång. Det är vad ska jag säga, lite olika sorter. Generellt tycker jag det är rätt gott. Alltså, jag gillar ju, det kom ju för något år sedan så pratade de om så här, med baconalger, dulce. Och det var ju så här att det är väldigt lätt att göra själv faktiskt.
Var det lätt?
Ja. Ja, men det är lätt, jättelätt att göra. Så de pratade om att de hade hittat den där speciella algen, men det stämmer inte riktigt. Nej. För att om du tar en dulse som alltså en röd alg, det är som tunna blad som är röda, så blötlägger man den, så ser man till att man får den torr i liksom hushållspapper eller någonting sånt. Och sen så friterar man upp den i ganska mycket olja och saltar. Då får du det här salta, knapriga, som är som, ja, bacon, om man nu gillar bacon. Jag tycker inte det låter så jättegott med just bacon, men man kan tänka sig att det blir som algchips eller någonting sånt. Så här knaprigt och salt och lite umami som man kanske saknar lite grann ibland att man vill ha.
Vad äter du för mat?
Vad äter jag för mat? Jag äter, jag är vegan, så jag äter helt växtbaserat. Ja, som alla andra, så ibland när det ska gå snabbt så köper man ju liksom färdiga sojabitar eller omfrukt.
Gör du det?
Ja, det gör det, men
jag
det är egentligen
inte
det.
Jag trodde att du var den bättre av oss.
Nej, jag är vanlig människa. men jag gillar ju liksom hellre att laga mat från grunden. Så att jag älskar ju baljväxter. Alltså linser, som sagt, jag kan ju äta linser i alla möjliga former liksom. Grytor, biffar i ugn, röror, sallad, så egentligen vad som helst. Jag tröttnar aldrig på det. Så det är mycket, mycket det.
Vad är det speciella linser?
Alltså, ja, men det är lite olika. Så linser är ju ganska olika. Så om du tänker, du kan ju dels ha såna här små svarta pujlinser och jämföra dem med så här stora blaffiga gröna. Det går liksom inte. Det är två helt olika saker som man kan göra. Ja, mycket roliga olika saker med båda. Men det är väl egentligen den typen av mat jag gillar bäst. Alltså egentligen ganska så indiskt influerat. Jag tål inte gluten. Jag har celiaki, alltså riktig glutenintolerans. Ja. Så har jag haft det väldigt, väldigt länge. Så jag kan ju inte heller äta liksom vanlig pasta eller bröd eller sådana saker. Så jag är ju lite ytterligare begränsad än att bara vara vegan. Liksom.
Alla älskar dig när du kommer in på restaurangen. De bara, det är vegan och gluten.
Ja,
och
bara, men alltså det sjuka, det har ju blivit trendigt nu.
Ja, just ja.
Så nu tror alla att man är supertrendig.
Men bara, du blev sjuk innan det var trendigt liksom.
Ja, men precis.
Men vad
men det är bäst så här.
Äter du inte, gillar du sötsaker och sånt?
Jag gillar såklart jag gör. Men det är väl ingenting som, vad ska man säga, jag försöker väl inte äta så jättemycket. Alltså jag också säger, jag kämpar faktiskt lite med vikten, eller lite, bara så här, när jag startade Simrisal, det blev så sjukt mycket jobb. Innan dess, jag är ju liksom ultradistanslöpare, är ju det jag brinner för. Så jag var ju ändå liksom, alltså jag var inte pinsmal, men jag var ju ändå rätt smal liksom när jag körde igång liksom. Nu väger jag 10 kilo mer. Så jag får ta det lite lugnt här med godiset.
Men när jag träffade senast på något mingel, jag tror det var Djurens Rätt mingel, så jag bara, du tränar ju så mycket. Du bara, nej det gör jag inte. Jag bara, men springer du fortfarande mycket?
Jag har ju kommit igång igen. Så nu är jag igång, jag ska springa en halvmara här i höst. Så det är den jag tränar för nu. Så sysslar jag med lite tyngdlyftning, för att det tycker jag också är så kul.
Är det sant?
Ja. Det är alltså skivstång och så. Det är otroligt roligt. Och sen är det rätt tidseffektivt också. För man kan inte hålla på liksom och köra knäböj och bänkpress alla dagar i veckan. Utan man kör liksom 2-3 pass i veckan. Och det får man muskler på. Liksom. Ja. Ganska tidseffektivt.
Men kan inte du berätta någon grej? Det känns som att jag återberättar det för folk, så det låter det ännu konstigare än varje gång. Men du åker på sånt läge ibland. Jag har gjort det någon gång. Den här när man ska vara borta från allting i typ 10 dagar.
Det gör jag en gång om året.
Vad är det för något?
Jo, men det är vipassana. Det är en meditationsteknik. Och det är ungefär samma som man pratar mycket om mindfulness och så vidare. Det är sprunget i det. Och när man åker på en sånt här vipassana retreat, då är man helt tyst och bara mediterar i 10 dagar. Första 3 dagarna så fokuserar man helt och hållet på andningen och på att känna liksom utandningsluften och inandningsluften, hur den liksom passerar på överläppen och in i näsan. Och det är det enda du ska tänka på i 3 dagar.
Då och du får inte ha mobil eller någonting?
Man har ingen mobil, du har inga papper, inga böcker, ingenting. Man pratar inte med varandra, man tittar inte ens på varandra, utan så här, i matsalen, då är det liksom bänkar längs väggen. Och man sitter med huvudet in mot väggen och har sin fasta numrerade plats. Allt för att undvika liksom att man ska ha kontakt med varandra. Och det låter helt sjukt, men saken är den, alltså, det är en sån otrolig semester. För att i början så är det ju liksom jättekonstigt och så, men sen vänjer man sig vid det där och det blir så otroligt skönt. Och dels har den där rytmen. Du vaknar varje morgon av en gång och så går du och mediterar. Sen är det en gång och så går du och äter frukost. Sen är det en gång och så mediterar du igen. Och sen är det en gång och sen är det lunch. Och sen är det en gång och så mediterar. Alltså, så man mediterar, jag tror det är 11 timmar om dagen totalt.
Ja, men det är tillsammans med någon? Eller?
Man sitter i en ganska stor grupp. Det brukar väl vara typ 60 personer eller någonting sånt i en sån här stor sal då.
Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga. Både pengar och råd. Och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Så om du behöver näring, hör av dig till Almi. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se/ta steget för att läsa mer. almi.se/ta steget, alltså.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja.
Det känns som man kan bli galen, men det är säkert jättebra.
Det finns, alltså, jag har inte sett det, men det finns ju folk som har gjort det här, liksom, lagt upp så här YouTube-videos och berättat. De kan ju berätta ibland liksom, att det är folk som har fallit i gråt och liksom hamnat i värsta liksom. Jag. Nej, men jag har mest tyckt att det är otroligt skönt. För att man kopplar av så totalt. Och sen när man är klar, alltså efter de här 10 dagarna, då är det väldigt roligt, för då får plötsligt alla prata igen. Och det här är ju människor, alltså du vet ju inte ens vad du heter, vad de heter. För man har ju liksom, vi har ju inte ens tittat på varandra, men det känns som man är bästa kompisar.
Vad är det första man säger, eller folk säger?
How was it? Sådär, så att det är väldigt, det är England det här som har pratat engelska.
Ja, det är inte i Sverige.
Det finns i Sverige också, det finns ett center utanför... vad är det, Ödeshögen och sånt tror jag det är. Det är i Östergötland i alla fall. Okay. Vid passarna. Kan man googla på. Kan jag varmt rekommendera. Alltså, det är ju ingen sekt eller någonting sånt. Nej. Det är inte religiöst eller så. Men det finns över hela världen. Finns det lite såna center.
Jag glömde fråga förresten det här med fiskolja från... vad heter det? Omega-3-olja från fisk. Varför är det så hemskt för miljön och haven?
Ja, alltså fisk, alltså omega-3 om vi säger så här, det är ju någonting som är superviktigt att vi får i oss med kosten. Och det här gör ju att det finns en ganska stor marknad för det som också växer. Så med jag tror det i snitt ligger man på 8% av året. Liksom. Mm. Så att allt fler i världen vill ha omega-3. Mm. Och sen om man tänker sig då haven, jag tänkte Världsnaturfonden, vi blir lite långrande här, men Världsnaturfonden kom för en rapport för något år sedan där de såg att hälften av att liv i haven hade utplånats sedan 70-talet. Alltså helt sjukt, alltså, egentligen vill man ju se att det blir mer eller håller sig tabu, men nej, hälften är dött, liksom borta, utfiskat. Man vet att 80% av alla fiskebestånden i världshaven är överfiskade eller utfiskade då. Så det är en helt ohållbar situation. Och det sjuka är att det här är ingen fisk som folk äter. Utan det är fisk som används till foder till andra djur eller till fisk då. Jag brukar när jag håller föredrag så brukar jag visa en bild på hur man tar upp ett sånt där jättenät med flera hundra ton av en fisk då som heter Jack Mackerel. Och Jack Mackerel då, de bestånden har minskat från, det fanns 30 miljoner ton i havet, nu finns det bara 3 miljoner kvar, så helt galet. Och då behöver man 5 kilo av den fisken för att odla fram 1 kilo lax. Så det är sådär mindbogglingly sjukt. Ja. Och det, med fiskolja då är det så att det är alltså inte den fisk som vi äter som är det stora problemet för överfiskningen, utan det är just det här storskaliga trålfisket som till exempel Jack Mackerel då, som man använder till foder. För att den fisken tar man upp och sen så mal man och kokar och håller på, och 80% av den, alltså 4/5, blir då till fiskmjöl som används till foder. Och 1/5 och 20% blir då till fiskolja. Ah. Och den finaste fiskoljan då gör man omega-3 av. Okay. Och fiskmjöl till foder är ganska billigt och fiskolja till foder är ganska billigt. Men fiskolja till omega-3, det får man mycket pengar för. Mm. Så det här gör ju att fiskoljeindustrin gör att det här storskaliga trålfisket blir lönsamt. Ah. Så det är det som gör att det finns ekonomiska drivkrafter för att fiska ut haven. Mm. För att om man inte skulle tjäna pengar på det, nej, då skulle man inte göra det. Så är det liksom. Det är råkapitalism liksom, i värsta formen, hur man liksom, vad ska jag säga, helt enkelt förstör våra naturresurser för att tjäna pengar på det. Så det här är, vad ska jag säga, hade det inte varit för den här fiskoljan, då skulle det här inte vara lika intressant helt enkelt. Så det är vår tanke, om vi då istället kan övergå till omega-3 från alger istället och inte från fisk. Om folk inte vill ha fiskolja längre, då behöver man inte hålla på att utfiska haven längre, för ingen kommer vilja ha skiten, förlåt om man får säga så i tv, hålla på att säga i podd. Nej, men så enkelt är det liksom. Så det här gör ju att det finns, alltså, förutom vad man säger, om man kanske vill leva växtbaserat, så finns det också en stark miljömässig aspekt.
Men verkligen. Ja, det var så sjukt också, för det sa ju senast något om att typ krispen, de måste ju ändå typ ta hand, de måste betala för någonstans där som man ska vara allt det där.
Ja, men precis. Alltså, fiskolja är ju, vad ska man säga, det kostar ju ingenting att fiska. Tvärtom så får du ju liksom, det är ju ganska subventionerat, liksom finns EU-subventioner och massa sådana saker. Så de betalar ju inte de kostnaderna som finns för den här fisken egentligen. Okej, du måste investera i en båt och arbetskraft och liksom hela den biten. Men däremot om du har en grisfarm, då måste du betala för grisarnas foder, för att de ska ta för huvudet och sådär liksom. Mm. Men så fisket liksom, ja men du förstör miljön men du behöver inte betala för det. Så man brukar prata om det här liksom, att man borde prissätta ekosystemtjänster. Mm. Alltså det här med att liksom, det ska kosta om man använder naturen. Precis som man betalar för andra resurser, så borde företagen också betala för de naturresurser man utnyttjar. Ja. Eller att man betalar för att kompensera för den förstörelse man gör i miljön. Nu tycker inte jag att man ska förstöra miljön överhuvudtaget, men man ska definitivt inte få göra det gratis.
Nej, precis.
Och allra bäst är ju då om man, alltså det är det jag tycker, växterna är ju liksom det bästa vi har på jorden för att just producera en massa olika saker, både mat men också material och liksom rubbet, för att man kan göra det helt och hållet ekologiskt hållbart. Ja. Det är ju naturens sätt egentligen att bygga saker, det är ju med växter. Ta solljus, ta koldioxid ur luften och gör byggstenar av det. Alltså det är ju fantastiskt. Ja. Det säger sig själv. Liksom, det finns ingen mänsklig ingenjörskonst som är bättre än det.
Helt klart. Jag tänkte, för att nu när ni kommer igång och sälja era egna olja. Har ni planer ni kan avslöja vad ni vill göra sen? Och vill ni göra fler produkter och allt sånt där?
Jag tycker det viktigaste är det framförallt att komma igång ordentligt med den här omega 3. Och det är så, jag kan ju visa, jag tog med mig några stycken.
Yay.
Eller jag tog med mig några stycken, de vi har.
Ja.
Eller vi har ju fler av varje, men det är ju tre olika som vi gör. Och lite grann är det så, om du tar omega 3 från fisk så är det alltid samma omega 3 beroende på vad det är från fisk. Och det är ju två olika omega 3 fetter som heter dokosahexaensyra eller DHA eller ekosahexaensyra eller EPA då. Det är de marina omega 3 fetterna. Och i algernas värld så är det olika alger som gör EPA och DHA. Så man kan blanda dem så att man kan få liksom lite mera skräddersydda sorter här. Här har vi en till exempel som heter Simris Algae Omega 3 for Athletes.
Men det är den ni gör själv?
Den gör vi själv och har även lite astaxantin i. Så astaxantin är en, vet inte hur vi gör bäst här, lämna över. Det är en antioxidant som är bra för idrottare och motionärer.
Men jag tänker på den här oljan är ju lika bra som den, är de likvärdiga rakt av?
Som fiskolja, exakt samma. Okay. Det är exakt samma omega 3 eftersom det är som sagt från de här algerna. Det är de som gör omega 3.
Ja, men det är ju skitbra ju. För det skulle ju folk annars gagga om. Men jag tänker också att så de här tillverkar ni hela tiden.
Ja,
för
vi
att
odlar
ni ska kunna sälja när.
Precis. Och man gör, vad ska man säga, det är ju inte, det är några gånger om året som man gör den här extraktionen och fyller på kapslar. Så skördar gör vi hela tiden och så gör man resten då några gånger om året.
Ja.
Sen den här däremot från Mothers, den är anpassad till gravida och ammande.
Okay.
Och den omega 3, DHA, den gör vi inte själva.
Nej.
Utan där köper vi också in på vad ska man säga, samma sätt som alla andra. Och det har att göra med att det är just den här Novel Foods-förordningen, men att vi tycker det är så viktigt liksom att komma ut med någonting som vi sa, vi kör den här. Så den kan man faktiskt redan köpa nu. Jag vet Örtagubben här i Stockholm säljer den. Det finns en app som heter PregLife som är för gravida och ammande. Där kan man också köpa den och har vi ett erbjudande. Så den kan man faktiskt köpa ut redan nu. Men då är det inga alger som vi har odlat än.
Nej.
Det kommer, så fort vi får alla godkännanden på plats, så kommer den också vara helt och hållet by Simris. Men det är ju alltså, det är någonstans det här som är så svårt. Alltså det är ju inte bara det att vi vill göra våra alger och bli stormrika på det, utan det finns ju liksom det här, men vi vill ju att människor ska få bra, alltså för sin hälsa, för planeten, alla den biten. Så att då måste man ju liksom ibland bara, nu kör vi liksom på något så vi kan komma igång här.
Hur många tar man? Två
om dagen. Precis, så det är rekommenderad dagsdos från Europeiska livsmedelssäkerhetsverket och Världshälsoorganisationen, WHO och så vidare.
Är det din dotter som... Nej, det är hon
Daphne.
Som...
Ja, Daphne är commercial director i hennes titel formellt. Så hon är ju den som liksom har byggt hela varumärket och jobbat fram det. Så hon har inte designat själv, hon har jobbat tillsammans med designers för att ta fram hela den.
För ni är väldigt, det är alltid väldigt, väldigt snyggt.
Ja, tack. Men det är Daphnes förtjänst.
Ja, men jag gillar att det är så gamla apotekar.
Stor shoutout till Daphne här. Bästa commercial director i världen.
Man ska ju inte jobba med familj, har jag hört. Eller vänner.
Nej, det har ju sina sidor också. Skulle du vilja ha din mamma som chef?
Nej, tack.
Nej, och det är ju så. Jag är ju faktiskt inte längre Daphnes chef heller. För att vi har ju en ny vd i bolaget.
Just det.
Som började för några månader sedan. Så jag är ju inte längre någons chef mer än jag. Det är klart, jag sitter i styrelsen så jag är ju vd:ns chef så att säga. Men jag jobbar ju med lite andra grejer nu så att, vad ska jag säga.
Vadå?
Ja, men alltså, jag ansvarar ju mera för, vad ska jag säga, vår strategiska tillväxt. Mm. Liksom. Jag jobbar mera med, vad ska jag säga, stora affärer, den typen. Jag jobbar med finansiering av bolaget. Mm. Jag är ansvarig för det man kallar för investor relations, det vill säga alla investerarkontakter och sådär. För vi är ju börsnoterade också på First North, där det finns, vad ska jag säga, många mindre tillväxtbolag, precis som vi. Mm. Så man kan köpa aktier, man kan bli delägare i Simris Alg.
Ja, det borde man göra nu, innan det exploderar på riktigt.
Och det är lite roligt, för vi hade bolagsstämma bara för några veckor sedan i Hammenhög. Så då får man ju komma som aktieägare och se anläggningen och så får man köpa lite omega 3 och utvärdering syfte, som vi säger, och sådär också.
Gud vad coolt.
Så lite roligt. Mm. Så vi har 3000 ägare, har vi. 3000
aktieägare.
Ja. Så lite folkaktie.
Ja, men verkligen. Men kan man som privatperson komma till Hammenhög och kolla in odlingen?
Ja, vi har öppet hus lite då och då. Så det är inte så att vi har att vi kan släppa in liksom, om man bara tittar förbi. Men vi brukar ha, senast tror jag var runt påsken. Jul mellan dagarna hade vi också. Mm. Så vi funderar på nu i sommar om vi ska ha någonting lite mer regelbundet. Att man kanske har varannan lördag eller något sånt.
Vad
så
säger folk? När de kommer dit.
De tycker det är jättespännande. Ja. Alltså det är ju spännande. Man ska ju klart för sig, det här är ju en världsunik anläggning som vi har. Det är ju en av världens mest moderna algodlingar. Och, så att säga, helt unik när det gäller omega-3-produktion. Så det är lite kul att det ligger då liksom i en liten by i södra Sverige.
Man ser, vi körde runt på... Ja, men det är jättekul. Mm. För att vi körde förbi med bilen. Bara nu för några veckor sedan när jag var nere.
Mm.
Det är fint. Mm. Men varför blev det Hammenhög?
Ja, det har att göra med att alltså, vi såg ju liksom att sydöstra Skåne är jättebra att odla alger på grund av solförhållandena. De behöver ju mycket ljus helt enkelt. Så att det är helt enkelt bättre där nere. Så vi hade ett projektkontor på någonting som heter Marin Centrum i Simrishamn, i Simrishamns kommun.
Okay.
Och då var det en tjej som Anja Persson, som Gunnars högsgård, som gör linfröolja och rapsolja och så vidare.
Mm.
Hon läste om oss och hon satt i byalaget, Hammenhögs byalag. Och de hade ju den här jättestora växtförädlingsanläggning som Weibulls en gång i tiden hade, Hammenhögfrö. Och de växthusen stod tomma och det tyckte de i byalaget var så tråkigt. För där hade det ju liksom jobbat 350 människor en gång i tiden och var sådär jättestort liksom, med blomsterfestivaler och det ena med det andra. Mm. Så hon kontaktade mig helt enkelt och sa att nej, men jag hörde att ni letar efter växthus för att odla alger. Vi har jättefina växthus i Hammenhög, kom och titta på dem. Och så blev det. Så det är lite roligt. Och det är ju sånt där, alltså, jag älskar ju att bo nere i Skåne. Jag älskar att bo, jag bor ju både i stan och på landet. Jag bor ju delvis i Stockholm men också delvis nere i Simrishamn då.
Ja.
Och det som jag alltid tycker är så roligt just ute på landet, det är, vad ska man säga, hur otroligt mycket häftiga saker man kan göra nere, just för att det är så mycket lättare att träffa folk.
Mm.
Jag tänker mig, som i Stockholm till exempel, så har man tur så träffar man häftiga människor här också. Men det är mycket svårare. Liksom. Här ska man alltid känna någon som känner en. Och sådär. Där är det lite mer så här, coolt liksom. Ja, men jag kan hjälpa. Sådär. Ja.
Det är så sant. Mm. Har de fortfarande god veganmat på värdshuset där?
De har ju tyvärr gått i konkurs.
Nej!
Ja, alltså Hammenhögs gästis. Det var ju... Kanske en av Sveriges bästa vegankockar, även om han inte var vegankock egentligen. Vi tvingade honom.
Nej,
men han var ju
då?
Helt fantastisk. Nej, men han finns nu faktiskt på Karlaby krog, som också ligger på Österlen. Så där kan man äta och säga till. Liksom.
Ah.
Jonas, nu får du laga vegan. Shoutout till Jonas, bästa vegokocken. Men det finns annat roligt apropå kockar. Alltså fotografiska.
Mm.
Paul Svensson där lagar ju mycket, mycket vego också. Och han använder faktiskt våra alger. Heter då svenska växtplankton.
Finns på menyn
i maten. Jättegott.
Det måste
jag har missat. Det måste
du
testa.
Gud vad coolt.
Det är riktigt coolt.
Ja. Mm. Har du något annat du vill säga? Du
kan prata hur länge som helst.
Jag vet, jag kan fråga hur mycket som helst. Jag tänker så här. Okej. Okay. Men ta någonting, har du någonting speciellt?
Det man kan tänka lite på, det är ju det här med omega 3 och vegan.
Ja.
För det här är ju lite mycket diskussioner kring, för att tidigare har det bara funnits fiskolja.
Mm.
Så det har ju funnits också det här liksom, som vegan behöver man inte omega, det räcker om man äter linfröolja eller sådär. Mm. Och det där är ju en sanning med modifikation. Mm. För att linfröolja, eller alfa-linolensyra, som är den kortare omega-3-kedjan som finns i landbaserade växter.
Ja.
Den omvandlingen till de här DHA och EPA som sker i kroppen, den är ganska ineffektiv.
Okay.
Så jag skulle säga att jag tycker ju att man ska ta omega-3 från alger. Och det säljer ju inte jag bara för att jag säljer det. Men det finns ju andra produkter också om man tycker våra är för dyra. Eller om man tycker burkarna är fula. Liksom. Så att jag tycker nog liksom att man har ju alltid sagt att veganer ska äta B12-tillskott.
Mm.
Och jag tycker att man ska ta omega-3 också. Mm. Omega-3, D-vitamin, B12, bra som vegan.
För det är ju så att man kan väl inte visa det på ett annat sätt?
Nej, alltså det finns ju, det är bara liksom, alltså landbaserade växter gör inte den typen av omega-3. Finns bara i havslevande organismer. Men då kan man ju trösta sig med att den kommer faktiskt ytterst från växtriket också, för den kommer från de här algerna. Just. Så fisken är egentligen bara en omväg. Och man behöver inte äta fisk eller krill för att få i sig det, utan man kan få det från alger.
Kan inte du säga det där om lax? Du sa något kul om lax. Du kallar lax för någonting.
Havets falukorv.
Jag vet inte om jag skulle få fram det där. Jag älskar havets falukorv.
Jo, men det är sådär lax. Ja, men det är ju, alltså, alla äter ju lax. Man köper det såna här kostiga, vad heter det, vakuumförpackad lax.
Ja.
Odlad lax. Och som inte alls innehåller lika mycket näringsämnen heller. Alltså för lax, vildfångad lax är ju väldigt näringsrik. Den har ju levt på en massa alger bland annat. Men den här liksom övergödda, feta. Så den är fetare än vad den brukade vara, men den innehåller mindre näring. Mm. Så att, havets folk. Det var inte jag som hittade på det, men det är ganska roligt.
Ja, det var kul. Men vet du vad?
Mm?
Jag har inget mer, men vi måste träffas någon annan gång. Och vi borde komma ner och besöka er och filma lite så folk får se hur det ser ut.
Absolut, det vore jätteroligt. Ni är varmt, varmt välkomna. Yeah.
Tack för att du gästade. Vegopodden heter vi. Ja.
Tack för att du fick vara med.
Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet? Ja, där hittar du opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där. På vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenskar som använder sig av Vad vet varje vecka. Och just nu, ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första 2 månaderna. Och då får du en basprenumeration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän, vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja, det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna, generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se/per eller anger rabattkoden PER, P-E-R. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se/per eller rabattkod PER. Tack på förhand.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.